Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront, och idag ska vi träffa John Ajvide Lindqvist som har skrivit Vänligheten. Välkommen John.
Tack Pelle.
Och det här är ju årets, eller säsongens sista Ordfronten, men det är också Vänligheten var en bok som kom redan i januari. Det var den första boken vi släppte den här säsongen, så nu har vi väntat på dig John.
Ja, jag har varit ett coronaskygg,
men coronaskygg.
Nu har jag fått gangstavax. Nu har jag fått, ja, jag är besprutad.
Så du känner dig stark?
Ja,
jag känner mig stark.
Ja.
Vänligheten, hur, alltså det här är ju ändå det största du har skrivit. Hur är det att liksom gå in i ett sånt projekt? Visste du redan från början att nu har du liksom många hundra sidor framför dig, eller blev det bara så?
Jag gav mig själv väldigt fria tyglar med den här. Det här, jag tror att det här är faktiskt en av de böcker som jag skrivit snabbast, fast den är på över 700 sidor. Jag tror det tog kanske 7 månader eller någonting totalt att skriva. Därför att jag gav mig själv så mycket fria tyglar. Jag visste att den skulle bli åtminstone 500 sidor. Det skulle bli en tjockis, det ville jag. Men sen när jag väl kom igång och när vi sitter på Kuba, som är den stora delen av den skriven där, jag skriver så här mellan 10 och 14 sidor per dag och svettas som en gris.
Ganska mycket.
Ja, det är mycket. Och då, det blir ju en bok rätt fort alltså. För att jag tycker att det här är roligt att utveckla det här. Typ det finns ett avsnitt som heter Marcos fest, som jag tror är 30 sidor, där det bara ballar iväg åt alla möjliga håll och kanter. Men jag vill ha den, ska jag säga, friskheten i berättandet. Att det blir nästan som ett muntligt berättande. Eller som jag brukar säga, att jag skriver som en läsare. Vad skulle jag vilja hända nu? Vad vore kul här? Nu måste vi ändra stämning. Nu måste vi ha ett kort parti om det här. Att jag skriver ju så fort. Så att, jag läser ju fortare än vad jag skriver, det gör jag ju. Men ändå, något, det här med att skriva som en läsare. Att försöka överraska mig själv hela tiden. Så på det viset ante det mig ganska tidigt att det här blir nog långt.
Var den alltså mindre planlagd och mindre uttänkt från början?
Ja, det var
än de andra böckerna.
Jag hade vissa huvudteman. Jag visste ungefär hur den skulle sluta. Men sen var det var viktiga karaktärer som dök upp. Både Sivs dotter Alva och Marcos syster Maria var inte planerade att vara med. Det var från början. Det var bara att när Siv kom hem och har sin kära nyckel som det står hem på, så tänkte jag, nu ska jag utsätta den här nyckeln för någon fara på något vis. Hon har en dotter som håller på knickla med nyckeln i låset. Och se till kommer en av romanens viktigaste karaktärer. Eller Johan och Max kommer hem till Marco, för de ska erbjuda hans pappa arbete. Och säger, nej, men det måste hända något här, när de är i hallen. Och då öppnas dörren när Marcos lilla syster Maria kommer ut och säger, ni töntar. Hopp, ytterligare en karaktär som är jätteviktig i berättelsen, som bara dök upp
absolut,
för att ögonblicket behövde henne. Däremot de andra 5 huvudpersonerna, de var planerade från början och rätt genomtänkta. Men sen var det för mig mycket en fråga om att okej, jag gör de här karaktärerna, jag sätter dem i Norrtälje, jag sätter igång någonting med hjälp av den här gula containern, så får vi se vad som händer.
Och den här gula containern, är det som du har ju förut när vi har pratat om dina böcker, det är ofta att du har en bild framför dig, och den, och oftast bygger böckerna på flera bilder som du har liksom lagt ut, och så ska du knyta ihop det mellan de bilderna.
Exakt, jag brukar säga det att för mig att skriva författande, det är väldigt mycket som att jag har ett antal tavlor, och att skriva en bok, det är som att bygga ett hus där jag kan hänga de här tavlorna.
Och var containern här den bilden? Eller hade du inga sådana bilder den här gången?
Jo, containern var jättestark. Den har jag haft ganska länge. I likhet med många av mina bärande bilder i mina böcker, så har jag gått runt med dem ganska länge. Och det är samma sak som fältet i Himmelstrand till exempel. Men containern, den var med länge. Och jag har många sidor anteckningar där jag försöker komma på, vad är det i den egentligen? Och vad händer när den öppnas? Ganska länge trodde jag att containern bara skulle flyttas runt i Norrtälje på ett sätt som ingen förstår. Plötsligt står den på Stora torget. Ingen har märkt hur den har kommit dit. Och när den ska lyfta den med kran och grejer, den går inte att rubba. Vilken kraft man lägger bakom.
Och plötsligt, men ändå så är den flyttad.
Ja, ändå den flyttad. Men det var en. Jag tänkte att containern bara i kraft av sin mystiska närvaro så skapar massa kedjereaktioner i mänskliga relationer. Men sen kom jag på att nej, det är någonting i den.
Och det måste det nästan vara något i den, tänker man. För om det är bara en gul container, hade vi tyckt det var så jobbigt.
Men precis. Men det spännande var just där att själva närvaron av det oförklarliga gör människor oroliga och nervösa. Och de börjar bete sig annorlunda. Men det räckte inte. Jag hade varit mer nöjd om jag hade lyckats med det. Men sen det som jag bestämde att det var i den, det fick andra tematiska betydelser och skikt. Det som faktiskt är i containern, som också blev väldigt bra, tycker jag.
Om man jämför det här, Vänligheten, med den skrivprocessen och så, Man tänker när du ställde några på Himmelstrand, det som är så fascinerande med Himmelstrand är ju att du liksom tänker dig några få personer i ett övrigt helt tomt universum, ett stort grönt fält.
Ja.
Är det liksom mycket svårare att skriva den typen av bok än en bok där du har ett myller av människor, en plats du känner och så?
Ja, Himmelstrand var svår. Det är den enda bok som jag har fått skrivkamp av. Det är därför att det stod tvärstopp och jag inte kunde fortsätta. Och det tog lång tid att skriva dessutom. Jag tänkte på det i bilen på vägen hit. Himmelstrand är den enda av mina böcker som jag inte har läst in själv. Jag undrar, och det där är en slags liksom, ta farväl av boken. För jag kommer aldrig läsa om, jag är inte sån, jag läser inte om mina egna grejer.
Nej.
Jag kommer aldrig läsa den mer, det är sista gången. Jag tror det bidrar till att jag inte är så förtjust i Himmelstrand. Att vi har liksom inte fått closure i vårt förhållande, jag och Himmelstrand.
Du kan väl läsa in den ändå bara på skoj.
Ja, det är en del tycker att jag borde göra det. För det är faktiskt, det ska jag säga, du har ju sett på kommentarer på nätet så mycket att folk är ju väldigt förtjusta i hur jag läser in. Med några undantag, men majoriteten är väldigt glad över det och tycker det är väldigt synd att just Himmelstrand inte inläst den. Även om Thomas Oredsson överlät jobbet till min granne. Men han är skådis.
Och en god vän.
Och en god vän.
När vänlighet, jag är på något sätt, jag vill ju alltid, vet, tolka och göra så stora saker av dina böcker. Och så, jag såg ju det här som någon slags Great American Novel, fast på svenska har jag sagt. Och att den tar upp en avgörande tid i Sverige och förvandlingen av Sverige, liksom så här folkhemmets kollaps och så. Hur mycket av sånt tänker du någonsin så innan, eller är det bara det som har blivit, eller hur mycket såna tankar svävar i ditt huvud som sen kommer in i boken?
Det mesta bara blir. Jag inser att här behövs någon slags politisk samhällelig tyngd. Vi måste, det som Lars von Trier, där han står i ett rum och ritar upp något streck på väggen, att här behöver vi lite andlighet, så ungefär blir lagom ungefär. Här måste det vara någon form av våld. Att han är så otroligt instrumentell i sitt tänkande. Men sen är det vissa teman till exempel. Det visste jag att när jag väl hade bestämt mig för vad containern innehöll, att det skulle vara den här tematiken med att den stora världens problem eller svårigheter och elände har anlänt till Norrtälje och det påverkar.
Precis.
På ett väldigt konkret sätt. Det visste jag ju. Eller till exempel att jag ville ha en karaktär som var sverigedemokrat. Och att det skulle handla om flyktingproblematik och de andra och det där. Det visste jag. Så den tematiken är helt avsiktlig. Sen exakt hur det ska gå, det vet jag aldrig. Det beror på vad folk säger till varandra. Och det överraskar ofta mig själv.
Och då när du valde de första fem karaktärerna, det känns ju ändå som ett medvetet val att hitta olika människor från olika samhällsklasser, från olika grupper och även vara olika bakgrund.
Men de är ju mina fria fantasier kring fem människor som jag faktiskt har sett. Dels tre killar som var en stekhet sommardag och gick och spelade minigolf på minigolfbanan och såg lite så här tilltuffsade ut. Men det var någon god stämning med de där tre. Men jag tänkte så här, det där är tre, inom stationstecken då, töntar. Men de har det bra. Det funkar, man får vara tönt. Man får vara inte så jävla lyckad i livet. Och bara man är goa med varandra. Liksom. Och så såg jag två väldigt överviktiga tjejer på gymmet som kämpade som fan i maskinerna. Och peppade varandra och stöttade varandra. Det är också så här, bra, kör, fan vad bra. Och jag tänkte att någon gång ska jag sammanföra de där tre killarna och de där två tjejerna och se vad som händer.
De har inte hört av sig sen efterhand, de här du har sett. Nej. De vet inte om detta.
Nej, de vet inte om detta. Jag har ingen aning om hur de är som personer. De är mina fria fantasier.
Men det vore roligt om några av de här, alltså, man tänker så här, tänk om någon ändå kände igen sig från golf, de som stod där på minigolfbanan.
Ja, visst. Ja, det vore ju fint. Det vore ju fint. Men en sak som har varit mycket reaktioner kring det, det är att jag pratar så mycket om fetma och tjocka. Men det där gäller ju framförallt, där är framförallt Siv. Och efter att hon och Max har blivit ihop så sjunker det där undan väldigt, att hon börjar acceptera sig själv. För mig handlar det där väldigt mycket om Sivs självbild. Det är inte så att jag ser ner på människor som är överviktiga eller så.
Nej.
Eftersom hon dessutom utgick från en karaktär som jag såg och tänkte, yes, bra. Ja.
Men hur tänker du någonsin på det då, när du liksom bygger figurer, vilka det är? Varför var det viktigt att ta med just henne och det här att poängtera hennes självbild och så?
Därför att det som i så många av mina berättelser så skulle det också handla om hur kärleken kan transformera oss och vad den kan göra med oss och hur vi upplever vårt värde. Därför ville jag ha det. Och sen var det ju helt enkelt för att men det här var de människorna jag såg. Killarna var jävligt smala och långa, alla tre. Och tjejerna var lite kortare och rundare. Och det var de jag såg, så det fick bli dem.
Och det här med att liksom återkomma till, alltså du har ju egentligen inte varit så himla mycket, och du har ju alltså Människohamn och så, men just det här med Norrtälje, inne i Norrtälje.
Ja.
Varför vill du åter in i Norrtälje? Varför vill du in i Norrtälje, inte åter, utan
jag
vill
komma åt Norrtälje. Mm. Det var bara en sån här sak, men jag vill pröva det här. Mm. Det är liksom, jag försöker alltid göra något nytt, göra på något annat sätt som jag inte gjort tidigare. Och det var helt enkelt så, men det har jag visserligen i viss mån med Blackeberg i Låt mig komma in. Men jag vill verkligen sätta Norrtälje på den litterära kartan och verkligen göra en detaljerad skildring av Norrtälje. Jag bor ju i närheten. Och har det som en egen karaktär i romanen nästan. Staden Norrtälje. Som fyller 400 år nästa år.
Ja, som Göteborg, eller? Ja, det fyller väl
typ
i år.
Ja, ja, det kanske ja. Nej, men det var en för i Låt mig komma in, det utgick jag från min barndomsplats liksom.
Mm.
Nu är det nutid, och är det nutida Norrtälje där man har rivit silosarna i hamnen, vad folk anser om det. Jag vill pröva det, att skildra detaljerat en existerande plats i nutiden. Se hur det går.
Och det är också det här att du verkligen vill alltså göra platserna tydliga.
Mm.
Som du faktiskt också gjorde då i Låten rätte, eller även i Människohamn till viss del med skärgården och så här. Vad är det som är grejen med det? Att vara så nära så att man känner igen gatan. Det är ju rörelsen också. Att du har liksom de här platserna som är så avgörande.
Ja, men det är ju ofta att jag växlar emellan att hitta på platser som är Människohamn. Det är ju skärgården visserligen, men alla platser är ju fiktiva. För det är berättelsens krav, och det kräver att jag kan manipulera geografin eller så där, hur jag kan få bestämma hur det ser ut. Men när jag inte gör det, så vad ska jag säga? Jag tycker inte jag är någon bra miljöskildrare eller så där. Jag fuckat helvete om jag ska beskriva ett träd. Men ja du, vad var frågan?
Ja, men är det för att du vill att du ska bottna berättelsen i något? Att det här blir tydligt, här händer det. Och sen så kan du spacea ut det andra mycket. Eller vad är det som, för jag menar Himmelstrand är ju spacat på alla plan.
Ja, absolut, det är verkligen en icke-existerande plats. Nej, jag tycker att det där utgår från vilken feeling. Jag hade en känsla i rörelsen. Det var också, jag medvetet att det delvis skulle vara en Stockholmsskildring. Därför att jag mindes hur det var när jag bodde i det här risiga jävla gårdshuset på Luntmakargatan. Några år efter John Lindqvist i romanen då, men vissa ändå. Hur det var med fukten i gatstenarna, mörket mellan de här väggarna. Det var ganska mörkt i Luntmakargatan och tunnelgatan in där, Brunkebergstunneln. Jag kommer ihåg hur det kändes att gå på de där gatorna. Och det var en del av det som var med i min grundfeeling, liksom grundakkordet i hela den boken. Hur det är att gå mellan de där mörka väggarna på de där fuktiga gatorna och den där ekande tunneln. Det ingick i grundfeelingen, och den måste jag hålla mig till. För att dels har jag den, sen kan jag ofta ha att jag ändrar ett par låtar som också låter som jag vill att den här romanen ska kännas. Och då spelar jag dem många gånger. Och jag har försökt komma ihåg vilken novell det var jag skrev och spelade Vår julskinka har rymt. Jag kommer inte ihåg. Men den skulle kännas som den. Men jag förstår inte vilken det kan ha varit. Men jag minns att det fanns en. Ja, Yes Sir, jag är buggy hade jag ofta. Det var till sluthanteringen faktiskt.
Och till vänligheten, vad är temat?
Ja, jag har försökt komma ihåg. Jag spelat naturligtvis väldigt mycket Håkan Hellström. Just det är det. Och jag har lyssnat igenom hans katalog för att få titlar till många av de där. Jag skrev faktiskt till honom och frågade. Vi har lite kontakt så där. Jag skrev till honom och frågade om han tyckte det här var okej att jag gjorde så här. Han tyckte bara var det toppen. Och sen gillar han boken väldigt mycket också.
Men sitter du också och lyssnar på väldigt mycket musik när du skriver? Du blir inte störd av det?
Nej, det gör jag allmänt inte. Nej, undantaget är Människohamn och Lifelines med Aha. Den hade jag på i bakgrunden lågt under stora delar, och det här har jag berättat flera gånger, men det är så roligt. När romanen var färdig, jag kom in till min hustru och sa, nu är jag klar, och så tittade jag på iTunes hur många gånger jag hade spelat Lifelines. 666 gånger.
Det är typiskt, det måste bli så.
Ja, nej, men annars har jag generellt har jag inte musik på i bakgrunden när jag skriver, nej. Jag tappar bort mig själv så väldigt, speciellt när jag skriver så här fort. Det är ofta jag skriver på, skriver kanske 2-2,5 timmar, och så tänker jag så här, jag skriver 3-4 sidor. Oh, jävlar, det var 8 eller 9. Jag märker nästan inte när det händer. Om jag har riktigt flow. Ja. Det är som Gabriel Garcia Marquez har sagt, att den, när man kommer till den nivån av skrivande, det är det mänskliga tillstånd som mest liknar levitation.
Att man är helt borta.
Det är jävligt ballt. Nästan lite skrämmande ibland.
Hur ofta händer det då?
Nej, men speciellt,
du hamnar i det där.
Ja, speciellt då om vi är utomlands och det inte finns några distraktioner eller inte någonting annat man måste tänka. Man måste ju tänka på att man ska tvätta, städa, laga mat, hämta någon, bla bla, massor med grejer som man, hur man ska planera. Och där finns typ ingenting. Då händer det var och varannan dag alltså, att det just bara lossnar.
För jag tycker, du har ju inte haft möjlighet att åka till Kuba nu. Men nej, du har ändå skrivit så otroligt mycket. Du är ju som har aldrig stött på dig i sån kreativ, något slags kreativt kaos. Jag vet inte, du skriver ju hur mycket som helst
mycket.
Just nu.
Jag skriver hysteriskt mycket alltså. Och då är det en del grejer som antingen är liksom en hel roman, alltså, som är hemligt och som jag inte kan prata om. Men som är färdigt och grejer som är färdiga som ordförandet ska ut. Jag har skrivit pjäs, jag har skrivit liksom... Och sen är det flera film- och tv-manus jag har skrivit också under den här perioden. Som inte är gjorda ännu, men som är i olika stadier av produktion. Det har varit de senaste 2-3 åren. Det har varit helt makalöst hur mycket det har blivit gjort.
Och varför... Alltså, och det funkar... Alltså, känns det bara bra eller får man liksom panik? Eller blir man... Det är bara...
Nej, det är kul. Det är bra. Och nu har jag dessutom på att renovera min hustrus skrivstuga ett par timmar varje dag. Och lägger nytt tak och isolerar och ny panel och rubbet. Men det blir grejer gjorda ändå. Spikpistol.
Den kan komma till pass i någon.
Den kommer med i värdet. Den som får. Men det är också så där att tidsordningen kommer vara helt jättekonstig. Så att det är bara att den här otäcka mannen som kommer med alla sina verktyg till det här märkliga kontoret. Vid någon punkt så, liksom, så tar han så här kylskåpsmagneterna från kylskåpet och sätter fast på huvudet på någon. Och det är så här, va? Och sen flera sidor senare så får man se när han kör in spika med spikpistolen i huvudet på den.
Så att magneterna ska fästa.
Vad jag är hemsk.
Jo,
så här. Men nej, så här. Jag tänkte på det här. Jag tror det var för 3-4 år sedan så plötsligt insåg jag att fan, jag behärskar det här. Jag kan det här med att skriva nu. Jag plötsligt kände det. Det var kanske... Jag fick en förfrågan om någon novell till något sammanhang. Och jag hade en idé. Och så skrev jag den på ett par dagar. 2-3 dagar, kanske 20 sidor någonting. Och någonstans där insåg jag, men fan, vad lätt det går. Alltså språket bara ger sig till mig. Jag behöver inte sitta och gneta eller fundera. Det blir lite kul, dialogen, det blir bra stunds i dialogen. Det blir liksom, jag kan det här med rytmen och hur det ska eskalera och så här. Fan, jag kan det här nu.
Men vad är det som är svårt i det nu då? Vad är det som är svårt i det nu då? Vad är utmaningen? Är det inte att den sitter på själva storyn?
Jag har så mycket eller? Alltså. Jag har ju flera framöver mig, alltså framöver. Men som sagt, liksom det här värdet då, den som jag berättade med spikpistolen, den där har jag då bestämt mig för att kronologin ska vara helt uppfuckad. Och det kommer bli väldigt svårt att göra det här rätt. Och det kommer bli skitsvårt att läsa. Det kommer bli en roman som blir asjobbig att skriva, som ingen kommer vilja läsa.
Tack.
Och det är så roligt med dig, Pelle. Det är så roligt med dig. Jag ska berätta det för dig det här. Har vi fått ut Vänligheten, som är min bästsäljande bok på jättelänge. Den har gått asbra.
Ja, fruktansvärt bra måste vi säga.
Fysiskt och ljud. Det är
fantastiskt roligt.
Ja, kul för dig som förläggare. Och sen berättar jag för dig. Ja, men nästa bok, den kommer jag så fruktansvärt vidrigt våldsam och som grafiskt detaljerad.
Jag gillar inte våld, ska man säga.
Gillar inte våld. Dessutom kommer jag fucka upp strukturen i den så att den kommer bli oerhört svårläst. Jag tror inte någon kanske vill läsa den här. Toppen, John, säger du då. Inte, kan du inte skriva en till som Vänligheten? Nej då, svårläst, osäljbart. Kör, John.
Kör i vind.
Det är fint med dig.
Ja, men det är väl också det att, jag menar, det skulle ju inte funka annars. Alltså, tänk om vi skulle säga nej till så här 3 i rad och sen den fjärde vill vi ha. Alltså, då skulle det ju, vad skulle hända då? Då stannar ju hela maskinen upp. Och då är det ju, jag menar, då måste vi ju köra. Och du skriver ju alltid bra. Så det är ju inget problem. Det är ju inte så att du skriver skitdåliga böcker som vi också ger ut.
Ja, nej.
Eller hur?
Ja,
men nej. Det är ju ändå, oavsett om hur stor försäljningsframgången blir, så är det ju ändå kvalitetsböcker som...
Jag har en ganska hög lägsta nivå.
Precis.
Trots allt. Ja. Det har jag. Väl.
Och det var väl lite samma sak när du gick in i hela trilogiprojektet. Det var ju ändå en väldigt märklig bok, Himmelstrand, den första där.
Ja.
Den la du ju också fram till mig med ungefär samma ord. Att det här kommer ingen att tycka om, eller gilla, eller läsa, eller förstå.
Men det gick ju skapligt ändå, men inte som Vänligheten.
Nej.
Men nej, det rimliga vore att skriva fler. Men liksom alla mina kommande grejer är ju helt olika Vänligheten. Dels, men nu kommer det ju faktiskt en mer lättläst. du har inte läst den än.
Nej, men du har ju berättat att det ska komma något som ändå vi ska begripa.
Ja, verkligheten är, ja, men den är superenkel, den är helt linjär, bara under en dag i en persons liv. Mm. Inga konstigheter. Det är ganska konstiga grejer som händer, men den är helt, men den är ju bara passat kanske 170-180 sidor någonting. Mm. Men det var ju när jag höll på den här amerikanska TV-serien jag håller på att skriva nu. Mm. Då blev det paus för att det var kontraktsförhandlingar i 5 veckor. Och plötsligt en dag såg jag, vänta, så här kan man börja en berättelse. Så här kan jag börja. Så här börjar jag. Och så skrev jag 9 sidor den dagen. Och sen bara brrr, så skrev jag på. Och så efter 5 veckor så att oj, en roman till. Och nu var kontrakten färdig. Det var bra. Ja, ibland är det lätt. Det är inte alltid så lätt. Men det har gått lättare med åren tycker jag.
Men är det så också då att själva romanskrivandet är lättare än manuskrivandet? Eller är allt skrivande nu så här lätt?
Nej, manuskrivande då, till exempel den här tv-serien där jag måste bara hitta på en hel 8 timmar tv och skriva liksom 5, 6, 7 sidor om varje avsnitt. Därtill på engelska, men det är inget stort problem. Att bara hitta på allt det här och få det att hänga samman och bli rätt i strukturen, det är svårt. Det är inte bara så här. Det går inte. Men
är det där själva tankarbetet att tänka ut själva strukturen och göra intrig? Vad är det som är svårt i det? För jag menar, en roman har ju också alla de problemen egentligen.
Jo, men där kan jag kan alltid med en roman, om jag inte har gjort helt fel att jag, utan har en schysst story, skön story på gång, då är det alltid såhär, okej, vad händer nu då? Ja, det där hände. Ja, men det blir bra. Och då kan ju det där hända också. Det är bra. Att jag har alltihop, men här måste jag bara hitta på scenerna. Mm. Nej, jag är ju asdålig på att skriva synopsis och treatment, som är liksom som en längre version av ett synopsis. Jag har aldrig varit särskilt bra på det, just för att jag måste skriva för att se vad som händer. Det var till och med den här, så jag övervägde att jag skriver en roman snabbt på den här amerikanska tv-serien som jag sen inte kan ge ut, men bara för att få skriva
storyn,
ja, liksom, för att få storyn, och sen gör jag om den till manus. Men det var lite för mycket alltså. Men jag tog övervägde verkligen att göra det.
Men hur är det själva arbetet då med manuskriv, alltså producenter på andra sidan Atlanten och allting? Är det här ett, ja, det är ju ett helt annat, alltså när du lämnar in en roman till Ordfront, då är det ju liksom inte jättemånga som ska läsa och bedöma. Nej. Och säga nu kör vi, och sen så är det en redaktör och sen så kommer det snart ut. Hur känns den där andra processen? Hur orkar du den med alla tomtarna där borta?
Ja, den är fan ingen vidare.
Det var processen. Jag som sa tomtar, inte du, det var inte så jag. Det får gå på mig.
Nej, men ju större det är, desto fler människor ska ha åsikter. Så jag utgår från att det här kommer bli totalt jävla elände. Men ett välbetalt sådant, ska sägas. Så att jag får ta det för att kunna sen ha tid att liksom ha stålar så jag kan skriva böcker som ingen vill läsa.
Du får köpa upplagan.
Ja, precis, jag får köpa upplagan själv.
Så går vi runt.
Ja, plus att jag gillar hela grundstoryn i den här amerikanska serien. Så här, men, nej, men det har varit svårt genom åren. Jag har ju lagt så jäkla mycket tid. Jag hade inte jobbat på med film och tv. Jag hade skrivit 4 romaner till vid det här laget. Och då mycket grejer som inte har blivit av. Till exempel jobbade nästan ett helt år med en tv-serie på Lilla Stjärna. Och det kraschade liksom när jag hade skrivit version 17 utav vissa av avsnitten. 4 gånger en timme. Eller när jag och Thomas Alpsson jobbade med Bröderna Lejonhjärta länge. Och det lutt jäklar, det hade inte varit ett öga torrt. Alltså det blev ett riktigt schysst manus. Men sen kraschade det också. Mm. Det var andra grejer som har kraschat. Men det är mycket grejer som är på gång nu. Hanteringen av odöda, den har ju gått riktigt långt där i Norge. Så att jag tror fortfarande den ska börja spelas in nu i augusti. Och sen saker som heter Magiska världsrådet, som vi också har fått lite förhandsstöd för nu från Filminstitutet och som kanske rullar. Ja, så det ser hyfsat ut.
För det finns ju en hel del människor som har varit i filmvärlden som sen tröttnar. Alltså det är så jobbigt.
Ja.
Så man går tillbaka till att skriva hellre poesi eller vad som helst. Alltså för det är för tungt.
Ja.
Vad beror det där på? Är det för att det är så mycket stora pengar? Ja. Det är så många människor som ska vara inblandade och betala och finansiera innan man sätter igång, och mycket bara förhandlingar?
Det är bara det. Att det kostar så jäkla mycket att göra en film jämfört med ut en bok. Jag menar, jag vet ju att det kostar pengar också, men det är ingenting jämfört med en film.
Nej. Alltså, liksom. Hela Ordfronts budget är ändå bara en piss i havet om man jämför med ett filmprojekt.
Ja, det är ju så. Och det är ju aldrig någonting. Alltså, min inblandade gräns var beredde mig inte så mycket huvudbry.
Nej.
För jag skrev en version av manuset, sen hade de lite åsikter, så skrev jag om det, sen var det tyst i 2 år,
Och sen kom så, det en film typ.
Så kom det en film typ.
Som var helt fantastisk.
Där de hade typ hade skrivit om hälften av manuset. Mm. Men utan min inverkan. Det är helt bra för min del. Men det var ju roligt. Jag gjorde det där, jag och Ali Abbasi, vi träffades där, snackade lite manus och grejer. Och sen hörde jag inte av någonting. Så på två år senare så plingade jag till telefonen. Och en bild på en kvinna som ser fullständigt grotesk ut. Och texten, vad tycker du? Jag sa, vem är du? Och vem är det här? Och vad ska jag tycka om det här? Ja, men det är Tina. Det är Tina i gräns. Vi är igång nu. Ja, wow. Ja, så det var faktiskt alldeles säkert plågsamt för mig. Och sen fick jag göra mycket roliga grejer. Och åkte Cannes och ja, folk applåderade mycket och sådär.
Ja, det gick ju fruktansvärt bra. Ah, det blev en sån supersuccé.
Ja, ah, det var faktiskt, om man har så här stora händelser i karriären, det där kan, det är en gigantisk teater, den tar ju så 1200 pers eller något. Och de visade gräns där, och det var första gången jag såg den helt färdig dessutom. Jag tyckte, wow, men kan folk verkligen gilla den här? Det är jävla konstigt alltså. Folk stod upp och applåderade typ 10 minuter efter filmen. Mm. Det var hela den här enorma salongen. Det var mäktigt. Ali fick liksom slut på så här.
Vad ska jag göra nu?
Vad ska jag göra nu?
Steppa.
Ja. Ja, det var fint.
Och nu när du skriver då verkligheten, kan man se den som en rak uppföljare på vänligheten?
Nej.
Eller vad är det?
Nej, av titlarna som man kan tro det. Det är verkligheten som håller på med en som heter Värdet då. Men nej, verkligheten har
ingenting. Du är inne i en V-period.
Jag är inne i min V-period. Nej, den här handlar om Heidi Hallberg, som är mamma i familjen Hallberg, som är en sån här reality shows familj. Pappa Totti är en väldigt känd skådespelare. Och hon, den skildrar liksom hennes liv under en dag, där just hennes verklighetsuppfattning börjar skeva och det grövsta. Oförklarliga saker börjar inträffa. Till exempel har dottern, hennes adoptivdotter, eller Tottes dotter, har en pojkvän som är hemma där som också är lite med i serien. Men han ramlar handlöst ut för trappan. Och när hon tittar så ser hon att plötsligt ett av trappstegen en halv decimeter kortare än alla de andra. Och senare i berättelsen, när hon ska gå in till sin lilla sons rum, ska knacka på dörren, så åker hennes hand bara rakt igenom dörren. Och det är som verkligheten börjar lösas upp. Det börjar skeva. Mm. Och sen har hon sedan länge tillbaka refererat till någonting som har inträffat, som är det där, som hon inte tänker berätta, för då kommer alla tro att hon är galen. Sen mot slutet får man veta vad det där. Det är faktiskt en så här, man, åh, är det så? Sen går det några sidor till och säger, nej, det var det inte. Det var så. Ja. Sen den är lite så, Shyamalan, lite, ja. Den är schysst alltså. Och vad som är roligt med den här, mitt genidrag, eller inte genidrag, men jävligt smart om mig, är att hon är, alltså mamman i en snygg modell i en sån här familj. Mm. Men hon är smart också, och hon är beläst. Och hon är liksom mycket smartare än sin man. Mm. Som är lite skådis, va? Mm. Medan hon är viktig att hon kan föra ganska avancerade resonemang och så.
Fast,
och det var bra
att
inte
konstigt.
Göra henne till bimbo liksom. Mm. Mm. Så det, hon är en skön karaktär.
Du gillar henne?
Jag gillar Heidi Hallberg, ja.
Men det är också en grej med dig nu, att nu ligger du liksom med verkligheten färdigskriven, ska redigeras.
Ja.
Du har också precis idag lämnat ett de sista, eller de akvareller som ska vara i boken som kommer i höst, som heter Alternativa fakta om fåglar.
Mm.
Du har berättat om flera filmprojekt.
Ja.
Du ska också skriva Värdet.
Ja, och jag har skrivit färdigt Svinen.
Ja. Mm. Hur upplever man det här, att allt ligger liksom framför en som ännu inte har kommit ut, och man fortsätter ändå att producera?
Det känns asbra.
Ja, det är bara bra alltså.
Det här med verkligheten, det var som en godispåse som trillade ner från himlen, att jag bara plötsligt skrev den. Wow, jag har en roman till nästa år. Fan bra. Det hade jag inte förut.
Man skulle ju annars kunna känna så här att oj, nu har jag samlat på mig det här, och nu kommer det att vara liksom 4 år framåt, det är redan planerat, och det skulle vara jobbigt. Men
du är ju så snäll och ger ut.
Ja, men ändå.
Ja, nej, det tycker jag inte. Det här gör ju mer att jag känner att jag har tid att jobba med de här grejerna som inte är böcker. Mm. Och som dessutom, även om de kan vara ganska bra inkomstbringande, ofta inte blir av. Jag har tid att känna lite stålars också.
Mm. Nej, men för jag kan tänka mig annars att många skulle kunna tycka att, alltså, det traditionella är att men nu har jag skrivit färdigt, nu vill jag få det tryckt och det ska ut, och sen så nu börjar du samla på dig.
Nej, men det känns bara bra att den, plus att Värdet är så pass krånglig, så att den kommer att ta sin tid.
Och sen, Svinen är färdig.
Svinen är färdig, men den är bara så 80-90 sidor. Mm. Men ihop med Värdet så blir det lagom. Och jag menar, Svinen och Värdet, det är en bra titel. Två berättelser liksom. Ja, jag tror jag ska heta Svinen och Värdet, två fruktansvärda berättelser. För det är verkligen så här, jag tror jag skulle vilja ha den så att den ser ut som en så här publikation från Svenska Akademin.
Mm,
fast väldigt. Med en fet klisterlapp på, där det står känsliga läsare varnas.
Så vi ska bara ha en sån här en liten ram och lite, ja, lite snyggt, lite sådär. Så bara,
ja, kanske, det är bara
en typisk fransk.
Mycket fransk, oui, oui. Jag håller på att lära mig italienska också.
Mitt i allt detta.
Jag är klar med kursen. Jag, teoretiskt sett kan jag italienska, men jag tror bland annat när vi kommer till La Bella Sicilia på riktigt, då blir det nog så skarpt läge. Men jag kan mycket ord.
Du kan många ord.
Ja. Man ska sätta ihop dem i rätt ordning också, rätt böjningsform. Ja.
Jag kan en massa ord.
Ja, jag kan
det. Det var så min franska såg ut. Jag fick ju en ett i franska när jag gick ut gymnasiet. Och då frågade läraren på vilket led jag ville ha strecket.
Ja.
Och då valde jag så för att ändå få gå ut gymnasiet. Ja. Men då hade jag insett att jag gjorde nationella prov där och då lyckades jag skriva. Det enda jag lämnade in var en enormt lång dikt på alla de ord jag kunde.
Okay.
Så, men det räcker ibland att bara kunna massa ord.
Ja, just det.
Alltså om man är poet.
Ja. Ja, men det var ju bra. Skolgången, alltså, det är så dumt. Jag gick i naturvetenskaplig
linje.
Ja. Mina sämsta ämnen var matte, fysik, kemi.
Samma här.
Japp.
Ja. Jag borde ha gått något annat.
Yep. Borde gått. Men jag hade toppbetyg i psykologi, engelska, svenska, historia liksom. Ja. Men jag fick vänner för livet, så det fick det vara värt.
Samma här.
Mm.
Men du, vänligheten, hur... När man då har skrivit 700 sidor efteråt, känns det annorlunda än när du har gjort de andra romanerna? Alltså när det var något annat projekt, alltså det här stora som fick dra åt alla håll med väldigt många personer och allting. Det var ingen liksom känsla av att du hade tappat en tråd eller att det var någonting som inte satt där det skulle, utan det är samma trygghet i berättandet.
Ja, det är faktiskt till och med så att de senaste gångerna, de senaste böckerna, är ofta så att jag har avslutat boken, tagit en liten paus. Och sen har jag börjat samma dag på nästa bok.
Mm.
Eller min hustru blev så trött på mig när vi var på Kuba. Jag hade skrivit, och det var en stor grej, rörelsen. Jag var väldigt nöjd med rörelsen.
Mm.
Och så nästa dag, imorgon kommer det för slutet, för då kommer jag skriva det. Och så skrev jag färdigt den. Skrev jag 7 sidor eller någonting. Och så var rörelsen färdig. Mia kom upp från trädgården framåt eftermiddagen där hon sitter och jobbar och sa, gick du färdig? Ja, jag för fan är färdig. Men jag har sån jävla skön idé. Och så började jag berätta om svinen. Men blev du färdig? Ja. Men hör här, två grisbänder och så Tropicos dansband. Ja, och så vidare. Då tyckte hon jag var lite jobbig nästan. Ja, nej, så att det är ofta så att... Och jag försöker se till att sätta igång med något nytt snabbt.
Mm.
För att inte tappa liksom... Ja.
Mm. Så att vi kan liksom bara se dig fortsätta skriva hela tiden.
Så länge jag inte blir för uppbunden i saker som har med film och tv att göra, så absolut. Ja, jag plöjer på. Jag har många idéer. Jag har faktiskt en lite mer episkt upplagd sån stor roman som heter Vi lekte här.
Mm.
Som också är i skärgården. Mm.
Jag tycker det är så fascinerande det där att du har liksom att det bara bubblar upp och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter.
Ja.
Jag blir helt så här, var kommer alla sakerna ifrån?
Ja, men du vet vad Hasse Alfredson sa, en liten firma i
Tyskland. Ja, precis.
Var kommer allt ifrån? Alltså jag har ingen aning. Det dyker upp vissa bilder och sen så
måste du beskriva dem.
Ja, eller en stämning. Det kan vara någonting. Vi lekte här till exempel, så är det där det spelar sig 30-40 år fram till tiden när havsnivån har stigit. Och så är det ett stort gammalt hus som är på en väldigt liten ö som håller på att försvinna. Alltså, de måste lyfta huset.
Mm.
Och jag känner den här, och jag tänker mig det här med havet, saltet som har trängt ner i väggen. Hur känns det här huset, fukten? Och så ser jag att, nej men det är spöken där. Det här är en berättelse om spöken. Och om sorg. Och det här är lalala, leksaker som ligger i källaren som där vattnet har trängt in. Alltså så här. Mm. Så jag får fram en massa sådana. Och sen får jag bara fundera. Ja, okej, men vad är berättelsen då?
Mm.
Eller den här gula containern.
Mm.
Den bara står där. Viktigt för mig att den är lysgul och står där i hamnen. Och så liksom, men vad händer runt den? Vad är det i den? Och det bara kommer.
För det är också det här som folk har pratat om, det här med skräcken kontra det mystiska, och att det kanske liksom blir mindre skräck och mer annat, och sen plötsligt så skriver du svinen och värdet som är otroligt obehagliga.
Ja, fruktansvärt obehagliga, ja.
Och den pendlingen, är det något som har blivit viktigt för dig, eller skulle det kunna vara så att du bara skriver jätterysansvärda, vidriga historier framåt?
Nej,
eller
är det, nej. Det, beror, det är samma sak där. Det beror helt på vilka bilder jag har och vad, vad berättelsen kräver. Jag menar, värdet till exempel, den är jätteenkel. Det är en kontorsslasher, en extrem brutal kontorsslasher. Men nej, det är bara att jag vill skriva en riktig slasherhistoria en gång. Ja,
det är så det funkar. Det.
Och sen hittar jag på en liksom.
För det finns ju också skådespelare. De kan ju ibland ha så här drömroller. Mm. Är det så för dig också? Du alltså, nu sa du ju en kontorsslasher.
Mm.
Är det så att du har idéer om just bara sådana teman? Alltså, jag skulle vilja göra en sån här typ av skräckbok.
Ja,
eller,
ja det har jag också. Den typen med mer rent tematiska tankar. Mm. Absolut. Eller pröva, det också, det gör, kombinerar ju värdet att pröva upprepa en kronologi.
Mm.
Vill jag pröva. Och svinen är ju det är också det är en liten subgenre inom skräck som kallas hillbilly horror. Just det, det är så här,
hillbilly
horror. Folk är liksom ute i obygden.
Just det. Och så absolut. Får de motorstoppet. Ja, och så händer det.
Typer från landsbygden. Den här är helt och hållet en sån. Och de här två bönderna, grisbönderna, de pratar en total rotvälska där de inte kan säga R. Och de säger inte O blir Ö. Och så blandar de upp det med engelska uttryck. För att deras pappa var Vietnam-desertör. Men av ett väldigt obehagligt skäl. Inte det vanliga. Så de pratar liksom per the baby. Min son Fritjof, det var faktiskt, det var väldigt, han läste den. Han låg och gapskrattade i sin säng. Han sa att det var inte bara, han tyckte inte bara det var det roligaste som jag har skrivit. Han tyckte nog det var det roligaste han läste överhuvudtaget.
Och det där då, att du låter dina nära läsa hela tiden, hur viktigt är det då?
Jätteviktigt. Mm. Alltså de kommer med, framförallt skriver jag någonting om internet, sociala medier, så säger min son åt mig på alla sätt jag gjort fel.
Mm.
Och min hustru är väldigt, nu författare själv, och har en väldigt, väldigt bra blick. För, och sen har jag en av mina stuvsöners hustrar är också jättebra på att läsa. Så, eller att ha ju tankar. Nej, det är viktigt för mig. Det gör att de säger ofta bra grejer helt enkelt.
Och du kanske till och med undviker saker för du vet vad de kommer att säga.
Nej, det gör jag
du
inte.
Skriver ändå bara på.
Ja, men Mia till exempel, min hustru, som
det är ingen förcensur liksom.
Nej. Hon har vägrat att höra mer av värdet. Jag läste för henne. Jag började med flera av dödsscenerna. Och de är verkligen, de är grova alltså.
Mm. Så, nej. Men hur ska jag klara av att läsa?
Nej, det vet jag inte. Du måste,
för det finns
får låta någon
inte.
Annan läsa. Svinen klarar du. Alltså, den är brutal och ganska vidrig. Men den är också väldigt rolig.
Mm.
Det är en kombination. Den vägrar hon också lyssna på. Men sen berättar jag vad som släppte. Efter en särdeles jävlig scen runt sina 25. Sen vill hon inte höra mer. Sen berättar jag för henne vad som skulle hända i resten av boken. Och då gick hon med på att höra det också. Men värdet, nix, den vägrar hon.
Och det här med humor. Ja. För vi ska väl avrunda vårt samtal snart. Men liksom humorn, hur viktigt är den? Att man får liksom komma ut och garva emellan.
Alltså, jag tycker det är viktigt. En del av mina romaner så har jag liksom mycket medvetet helt, eller väldigt hög grad avstått från humor, rörelsen Lilla stjärna till exempel. Medan i den här så har jag verkligen också gett mig själv väldigt fria tyglar. Och jag har ju en väldigt humoristisk ådra som jag måste lägga band på. Jag skrev de första 5-6 sidorna på Lilla stjärna, första versionen. En väldigt dyster och svart bok. Ja, men jag uppskattar ihjäl oss. Det var så jävla roligt. Men, och vissa, det här var jättekul, men det här kan det inte vara.
Nej.
Det här går inte. Så jag måste ofta ta bort det. Men i vänligheten har jag tillåtit mig, eller alternativa fakta om fåglar.
Ja, den är ju bara kul.
Den är bara rolig. Eller så skriver jag ju de här på min hemsida. Så har jag ju något som heter Underbara, härliga, fina Sverige, 5 stars.
Precis.
Där jag berättar om hur man satt. Vaccinationstakten är så jävla låg. Så man bestämde sig för att anlita de som är lite ångsiga kring sig, de gängkriminella. Som spärrar av stora områden, fixar sprutor från gamla heroinister och 100% vaccination. Ofta under vapenhot. Men alla
blir vaccinerade.
Ja. Och så vidare och så vidare.
Är det en sån spruta du har fått?
Ja, precis. Ta Sputnik som de skrev till dig. Jag tycker det är så jävla rolig den bilden. Ja, men så att jag, nu har jag fått skapa några liksom utlopp för min komiska ådra som är rätt stark. Jag var ju ändå ståuppkomiker i många år och skrivit mycket sketcher och sådär.
Och du behöver inte skriva för någon när du ska vara rolig.
Nej. Alltså,
nej. För det har vi märkt med alternativa fakta om fåglar.
Ja, nej, det dök bara upp. Det var min hustru som var lite väl fantasifull när hon beskrev någon fågel hon hade sett. Och vi pratade med vår son i telefon och han sa, Mias alternativa fakta om fåglar. fan, det där kan vara något.
Ja, och så har fått Mia fått måla.
Så har Mia fått göra akvareller.
Det var jättebra. Kalasfint.
Ja, väldigt fint.
Ja du John, vi skulle ju kunna hålla på hur länge som helst, för det finns ju inget stopp på dig.
Nej,
jag är helt som lös. Författare eller som
helt gränslös. Nej, som människa är faktiskt väldigt så här, men här, ja, jo då.
Tack så hemskt mycket John Ajvide Lindqvist för att du ville komma till Ordfronten och prata om allt möjligt.
Allt möjligt, jättekul.
Tack så hemskt mycket. Det här var sista Ordfronten för säsongen. Vi återkommer. Ha det bra. Hej!